SD vann på walkover. De vann inte för att de spelade matchen bättre än oss andra, utan de vann därför att vi ställde inte upp i matchen överhuvudtaget.
Nu vädjar till svenska folket om att öppna era hjärtan.
Jag skrev inte talet och jag hade inte formulerat mig så. Framförallt så tror jag ju att han i det här läget, när man tittar på formuleringen, drogs med i någon egen uppfattning om vad han tyckte att det här skeppet skulle styras. Och jag kan inte säga att jag var med på den båten. Men det är ju så. Alltså, i varje båt som korsar Medelhavet finns det förmodligen ett antal människor som skulle kunna prövas enligt asyllagstiftningen och kanske uppfylla kriterierna. Men det finns också ett väldigt stort antal personer som kommer därför att de vill ha ett bättre liv.
Tobias Billström var migrationsministern som lyckades hålla sig kvar rekordlänge i rollen. I hela 8 år satt han på en post som är en ökänd politisk katapultstol. Han var också den som i ganska försiktiga ordalag antydde att den svenska asylpolitiken behövde reformeras. Att vi skulle behöva diskutera hur många asylsökande Sverige klarar av. Men när han gjorde det var tiden inte mogen och han blev åthutad såväl av oppositionen som av sin egen partikamrat och chef, statsminister Fredrik Reinfeldt. Så hur tänker Tobias Billström nu? Är han glad över att ha fått rätt eller bitter över vad det kostade honom att vara så tidigt ute? Tobias Billström, numera gruppledare för Moderaterna i riksdagen. Välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket. Trevligt att vara här.
Hur tror du att den svenska självbilden har påverkats av det som hände under hösten 2015?
Det går väl inte att komma runt det faktum att hösten 2015 är en vattendelare i modern tid när det gäller svensk migrationspolitik och också, precis som du säger, bilden av Sverige i någon sorts bredare perspektiv. Därför att den ställde ju så väldigt mycket på ända. Förutsättningarna för att kunna ta emot visade sig vara inte bara undermåliga utan underdimensionerade. Och det visade sig ju när allting kom omkring att det fanns en bortre gräns för vad Sverige ansåg sig klara av. Oavsett om man sedan väljer att ge detta epitetet systemkollaps eller om man tycker att man bör säga, kanske lite mer modifierat, att det gick inte helt enkelt. På alla håll och kanter så ansträngdes det svenska samhället till en punkt där det här inte fungerade längre.
Men det beror ju också på vad man jämför med. Om man jämför med Jordanien och tänker att Sverige skulle kunna ha en nivå, liksom låta nivån falla så långt som ner till den nivån när det gäller förhållandena för flyktingarna och kanske hur det påverkar samhället i övrigt. Då skulle vi ju kunna ta emot jättemånga fler.
Ja, absolut. Man kan ju låta det falla till en nivå som det stora flyktinglägret i Kenya, som ju också har varit mycket omdiskuterat, där det bor hundratusentals människor på en väldigt trång yta. Men vi är inte beredda att ha det så i Sverige.
Så det var egentligen det som hände, att där gick gränsen när det gällde, det var inte det att vi inte kunde rent fysiskt, men där gick gränsen för vad vi tyckte var acceptabelt då, eller?
Alltså, den fysiska frågan dyker ibland upp på dagordningen. Folk brukar peka på det här landets stora vidder och så vidare. Men det är inte det handlar om, utan det handlar om kapaciteten, infrastrukturen och vad det gör med ett samhälle att ta emot så väldigt, väldigt många människor när det gäller skola, barnomsorg och i slutändan också självklart den stora frågan, bär samhällsekonomin detta när du inte klarar av att hantera det utanförskap som i undervikligen blir konsekvensen när väldigt många människor på mycket kort tid ska nalkas av.
Om vi går till den här frågan om självbilden då. Vi kan lyssna förresten på en ljudillustration som jag hade förberett. Som kommer från din partikamrat då och statsminister Fredrik Reinfeldt.
Sverige, mina vänner, är något av en humanitär stormakt. Nu vädjar till svenska folket om tålamod. Om att öppna era hjärtan.
Hur stark skulle du säga att den idén är? Att vi är en humanitär stormakt?
I det förgångna så har det säkert varit så att Sverige har haft en väldigt hög svansföring baserat på en idé om att vi som ett rikt land har ju begränsade resurser och en idé om att det här med att ställa upp för människor som har det svårt det har blivit en del av vårt liksom DNA. Fortfarande så är det så att väldigt många människor tycker att vi ska ställa upp för dem som har det problematiskt. Men det som hände hösten 2015 var att vi tittade ner i avgrunden. Vi såg ner mot en plats där det helt enkelt skulle bli ett obegränsat inflöde av människor under en obegränsad tid. Och det är människor inte beredda att acceptera. Och det här landets politiker var i mycket bred enighet. Man får inte lov att glömma bort att majoriteten av riksdagens partier stod bakom den överenskommelse som blev följden hösten 2015. Och som innebar att de skärpningar som antogs då hade väldigt bred uppslutning. Det tycker jag är intressant. Det visade att man på mycket kort tid också var beredd att förflytta sig från den här ena extrempositionen till den andra.
För det jag är ute och far efter lite är också, förstår vi hur stor den här förändringen är någonstans när det gäller att vi såg botten och den här skiftet gick så väldigt fort? Har vi liksom till fullo tagit in hur det kan förändra synen på oss själva, så att säga?
Ja, egentligen har vi inte det. Det här var ju så att säga det första riktigt viktiga steget. Men vad som kommer att hända nu medan vi rör oss framåt är att den verkliga insikten kring vad globaliseringen, förutsättningar för människor att migrera, den demografiska utvecklingen i Afrika naturligtvis, även i vissa delar av Asien men framförallt Afrika i vår omedelbara närhet. Att det här ställer fordringar på de politiker som ska hantera asyllagstiftningens tillämpning och hur man ska reglera detta i framtiden. Så 2015 var mer av ett startskott skulle jag säga för ett ganska långt lopp snarare än att det var att vi gick i mål med någonting.
Den här idén då om att Sverige är en humanitär stormakt, det var ju något som du var tvungen att förhålla dig till under dina år som migrationsminister inte minst. Hur liksom spelade den in i hur det var att vara migrationsminister i Sverige?
Det fanns flera olika aspekter på detta. En var ju så att säga det här politiska samtalet som vi precis har berört, där det helt enkelt ansågs viktigt att ha någon form av huvudlinje. Och den var att det helt enkelt alltid fanns obegränsat med resurser. Det fanns alltid en obegränsad kapacitet att ta emot och det kunde liksom inte ifrågasättas. Men bortom det fanns ju också andra krafter som verkade och som påverkade den här debatten, för den levde ju inte i ett vakuum. Politiker är ju liksom, har ju känselspröt och uppfattar vad som händer där ute. Journalistkåren var ju en faktor i det här sammanhanget.